Ut med en väg kantad av historiska minnesmärken kommer du efter Broddetorp till nästa position som har nummer 8 på vår färdbeskrivning. Du parkerar in till kiosken med utsikt över markerna ner mot en av våra främsta fågelsjöar, Hornborgasjön. Framför dig har du nu Börlumalier. Och här berättar Västgöta Bengtsson en intressant historia. Och han tar dig även med till en anrik militär övningsplats, skjutplatsen vid Bergsjö, inte långt härifrån, där du får höra hur det kunde gå till förr.
Ja, här skådar vi ut över Hornborgasjön. Det är en imponerande vy som vi ser här. Vi ser längst upp emot nordväst blir det. Där skymtar vi Kinnekulle. Och sen ut med skogsranden framför oss, där borta har vi Skara domkyrka och silot som förtar lite av horisonten där. Men det kan väl inte hjälpas, så vattentornet. Och sen då nedanför oss, här har vi denna märkliga sak som har berett riksdagsgubbarna bland annat mycket bekymmer. Det är alltså Hornborgasjön. Redan 1802 så försökte man ge sig på konsten att utdika den här. Det var den store Per Tam till Dagsnäs, den sista rubikianen. Han fick för sig att här nere skulle det bli böljande sädesfält. Ja, ja, de började på med utdikningar. Det gick inte. Och de har sedan fortsatt med, det är hela 5 försök att dika ut Hornborgasjön. Men vår herre, han kan konsta, människan är en klåpare. Allt eftersom så har den växt igen. Så vad vi ser här nere nu så är det inte mycket kvar utav den. Den växer alltså hela tiden igen, det är vassen som tar den. Vi får väl se. Meningen har varit att man ska alltså ta bort vassen och sen ska man höja vattennivån här nere. Om man då gör det, då dränker man ju folket här ner. Och därför måste man ju bygga skyddsvallar. Och det är ju en kolossal kostnad som man då ikläder sig. Och vi får väl se vad som ska hända. Ingen vet det faktiskt idag. Ni förstår vad underbart det skulle vara att få tillbaka den i sitt ursprungliga skick. Så som en fågelsjö. Det var ju Sveriges förnämsta fågelsjö på sin tid. Det är alltså meningen som sagt att höja ytan. Men det blir problem. Och Per Tam, den gode Per Tam, han hade aldrig räknat med vilket arbete det hela skulle bli när han började på sin tid. Det är en mycket intressant sak som man gjort för ett par år sedan. När vattennivån var låg, då kunde man gå ut och göra utgrävningar. Man hade torvmarker, man hackar bort torven och då kom man ner på ursprungliga boplatser. Inte mindre än 60 stycken boplatser som faktiskt revolutionerade vår historia om när det gäller när människan kom in i de här trakterna. Vi har tidigt lyssnat till de lärde där de har sagt att enligt pollenanalysen så kan vi räkna med att människor har bott i vårt landskap så det är en 6000 år. Men genom de här senaste undersökningar som skedde här nere i sjön, rätt långt ut i sjön, så kan man konstatera att en obruten följd utav bort till 9500 år har människor här nere kunnat livnära sig. Bott och reda sig. Det är ju alldeles märkligt. Det som jag sa, det revolutionerade vår historia. Man hittade bland annat, som man fick tag i, så hittade man detta att människan på den tiden hade hunden. Man hittade 4 hundar. En var mycket välbevarad utav dem förresten. En annan sak som jag måste nämna i det här sammanhanget, det är ju naturens eget under. I mitten av april så ska ni komma hit. Och då får ni vara med om detta vidunderliga, att tranorna kommer. De kommer ifrån Nilens källområden, de kommer ifrån det inre av Spanien. Och de flyger över hela Europa och så går de ner här. Varför går det ner här? Ja, man har trott på att det har varit potetera som är utkastade efter bränderierna här på Dagsnäs och Bjurum. Men man är inte övertygad om det är hela sanningen. Det finns andra teorier. Och här kommer de alltså i så där en... De har räknat om hur det går till, det förstår jag heller inte. Men ungefär lika många som turisterna kommer hit och ska titta på dem. 4 000, 5 000, både tranor och turister har man räknat in i våras. Och här utför de då den stora trandansen som Selma Lagerlöf berättar om, Nils Holgersson. De kastar pinnar på varandra, de bockar och niger och står i. Och så där en 14 dagar så kan man få se detta vidunderliga skådespel. Och så efter det här uppehållet då far de vidare. Upp till Lapplands träsksjöar där de håller till nu vid den här tiden. Men lite längre fram i höst när det blir kallt om fötterna då startar de. Och så far de tillbaka söderut. Men då far de inte den här vägen utan de far över Öland. Naturens under, de är svårförklarliga. Här där vi står nu rätt högt upp vid Bölma Lier så kan jag erinra om vad jag berättat om tidigare om mannen med den ena armen. Han hette förresten Ernst Birger. Han bodde här nere. Det är där nere jag har suttit och intervjuat honom. Det är där han har berättat sin vidunderliga levnadshistoria. Ja, åratart var 1896 så började han. Jag det isländska äck förresten. Jag var 15 år och jag var med far ut på sjön. Far var säker skött och jag hade skött med ut själver. Vi hade bössa med oss och när vi gick i land så dumt nog drog jag till med båten med hjälp av bössa. Och sköttet brann och det gick igenom högra armen här vid len. Så fort de kunde sätter de för marra. Och så får inte Lisjeby med mig. Och när doktorn får se det här så ser han strax, förstår du, säger han när han talar om det, att det var inget att göra vet. Det fanns inga penicillin för att röra och pensla på när det var sönder. Utan doktorn säger, vi får ta armen här på dig. Och med detta väldiga handikapp började den mannen sitt liv. Men han klarade fortsättningen också för han gjorde det bästa tänkbara även i en förfärande situation. I det här fallet så var det helt enkelt detta. Han skaffar sig en affästemö. Intet på jorda kan vara bättre än det. Det vill säga en människa som står en bi, hjälper en, tror på en, gör livet möjligt att fortsätta även om det synes hopplöst. Och dessa båda förenade sina öden så snart de kunde. Och så övertog de gården här vid Hornborgasjöns strand. Och hör ni allihop hur jag säger, i 65 års tid skötte den karn sin gård. Med sin vänsternäve. Han plöjde, han sådde, han skördade med sin vänsternäve. Jag trodde inte mina ögon när jag såg honom första gången. Jag kommer i såna här ärenden och går ner för Bölma Lier. Så ser jag en man där ute på åkern med tömmen om nacken. Och så styr han sin plog med sin vänsternäve. Och vid Vännetegen där kastar han upp plogen och hästen han kunde kunsta. Och han blev skött. Ni skulle sett honom bara när han kastade upp bössa på det viset. Och pricka åskuttet och pricka. Jag frågade honom en gång. Jag visste han kallades för Hornborgasjöns styvaste skytt. Jag frågade honom en gång. Hur många änder har du skött? Ja, säger han. Jag ljuger när jag segert för det blir i underkant. Men det må vara hem. 3 000. Och det var i underkant. En gammal skyttekamrat, en tandläkare, hörde den där siffran en gång. Han sa det hade varit mycket bättre om man hade sagt det dubbla. När jag själv var soldat, både beredskapsman och värnpliktig, så fanns det naturligtvis ingen utav oss pojkar, utan vi måste ha bägge armar i behåll, vad det likt annat. Vi måste ha 5 fingrar på var näven. 418 Karlsson upptäckte en dag, han hade högre pekfingern stiver. Han rådde inte lea på den, han fick frisedel. Du går inte köra Adam, sa det om du kommer bröttlande. Men 297an som hade alla fingrar i behåll, när vi låg här uppe i Bergsjö vid skjutbana. Det är därför jag kommer ihåg det nu. Så när vi låg där uppe så sköt han med sina 10 fingrar så jorda, rök och grantuppar försvann. Och en dag så kommer kapten upp på inspektion och vill se på skjutresultaterna. Och så går han omkring vid bordet där skjutprotokollerna ligger.
Och så tittar han på det första och så säger han jaha, jag är nöjd med det resultatet. Tittar han på det andra, för all del, jag är nöjd med det också. Och så tittar han på det tredje och så säger han, det, vad är det här för en nu då? 0-0-0, tredje omskjutningen 0. Vad är det för en? 297 står det. 297 han kommer hit. 297 han en snäll pöjk ner i Fraklinga. Fast vet skrämder för kulor och krut. Vad är det mer, säger kapten? Ni skämmer ut hela mitt kompani. Sånt här får icke förekomma här. Nu går ni bakom skjutvallen där och skjuter själv. Jag vet inte ser mer. Och pojkens stockan trodde en säger allt som de säger till en i den militära. Och det sa han ju, det mesta. Så han lomma å och döm om vår förfäran när vi sekunden efter fick höra ett skarpskott bort ifrån skjutvallen. Och alla sa, nu sköt dummingen sig. Men nej, här då för all del, det dröjde inte långa stund efter så kommer 297an. Och det rök ur pipört all fortfarande, så gick han fram till kapten. Han mälde kapten, det blir bom denna vänna med. Vad är det mer, säger kapten, är ni nervös? Nej, säger pojken, det är jag inte, men jag blir jämt så ängslig när den rycker åt skottet och får krutröken i öga. Rycker åt skottet? Här ska inga skott ryckas av. Lägg på vallen där, jag ska skjuta ett skott själv. Och så lägger sig båda på vallen och så säger kaptenen, nu tar vi tavla nummer 5. Titta på mig nu. Nu lägger jag an, nu sakta drar jag av. Så. Det var väl inget farligt, va? Till telefonposten säger han sen, den snälla pojk nerifrån Varorda. I Varorda alla snälla. Ring ner och säg att de markerade skott på tavlan nummer 5. Ja, kapten. Hallå du. Jo, Isa markerade skott på tavlan 5 där. Sekunden efter tittar 3 par villiga ögon på tavlan nummer 5. Men kan ni tänka sig denna värda hur det kan bli? Finns intet att markera på tavlan nummer 5. Då säger markörchefen, ring upp och säg att det finns inget att markera på den tavlan. Det var väst i rikoschettskott. Varorda pojken tar emot telefonen. Han har aldrig hört ett sånt konstigt ord i hela sitt liv. Vad sa du? Säger du det du? Ajaj du. Så vände sig mot kapten och anmälde nu kapten. De säger det finns inget att markera på den tavlan. Det var väst i rikoschettskott.